Har ni tänkt på det att så fort det händer något stort ute i världen, något sånt där som en pandemi eller som något krig som är nu aktuellt i Ukraina då, eller en ekonomisk kris eller så, då går de så kallade apokalyptiska spekulationerna igång något alldeles oerhört. Och då dyker upp en massa påståenden ute på nätet. Ofta handlar det om vem som är antikrist. Kan det vara den och den? Eller det handlar om vilddjurets märke. Kan det vara det som kommer nu? Det kan handla om det så kallade tredje världskriget. Om det nu ska bli ett sånt. Men vanligen då så saknas det ett gott bibliskt stöd för de påståendena. Så ska man i de här tiderna som vi har nu, som kristen, på något sätt hålla sig nykter. När det är ett sånt här otroligt informationsflöde och ofta information som inte är korrekt. Ska man då också stå stadigt i tron och inte dras iväg av villfarelser och vidlyftiga spekulationer och påståenden då av alla dess slag, då är det ju faktiskt väldigt viktigt för oss troende att vara ordentligt rotade i Bibeln. Och med det då menar jag hela Bibelns undervisning, för summan av Guds ord är sanning, står det till och med i Bibeln då ju. Och då är det ju faktiskt väldigt avgörande att vi räknar med att hela Bibeln är sann. Att Bibeln är en auktoritet att lita på rakt igenom. Och det är därför jag ska ge lite tankar och fakta kring saker då som Bibeln berättar om. Och som kan stärka vår tillit till Bibeln. Det kommer att handla en del om arkeologiska fynd. Jag kommer att prata lite om Noas ark och om Babels torn. Och jag kommer nog bjuda på lite urspårning från ämnet också. Det kan vara spännande ibland. Om ni undrar varför jag är så hes, så testade jag positivt för covid igår. Nej. Men det, vi är vaccinerade 3 gånger, alla vi som har kommit och besökt er. Och vi har alla 3 också haft covid. Det gick faktiskt väldigt bra. En väldigt god vana som jag tycker man kan ha, jag ska inte säga skall, för det är så otäckt när förkunnare håller på så. Men en god vana som man kan ha, det är att alltid ha en pågående genomläsning av Bibeln. Att man kanske läser lite varje dag, men hur mycket man läser, det är ju såklart väldigt individuellt. Man har ju olika mycket tid, man kan vara jättetrött och deprimerad. Eller så är man uppåt och så läser man många kapitel per dag. Man har gott om tid, som Anders och jag nu, som är pensionärer. Vi vet ju inte någonting vad vi ska göra på dagarna, så vi läser Bibeln. Men det är ju så här att vid varje genomläsning av Bibeln så vågar jag lova att man hittar ofta något nytt intressant. Och så kopplar man ihop saker och så börjar man se liksom en större bild. Och man kanske börjar lägga tid på att studera årtalen i Bibeln eller vad de olika personernas namn betyder. Man kan ju göra andra djupdykningar också som man tycker är intressanta. Ser man på tiden mellan Adam och Noa, det här är några exempel nu, så kan man alltså se den perioden som en förenklad profetisk bild av Guds hela frälsningshistoria. Och det börjar ju då där med skapelsen och så fortsätter det med människans syndafall och synden eskalerar i världen. Och så slutar det med att Gud utdömer sin vrede, en dom över jorden. Men i slutet här då så räddas de rättfärdiga undan vreden via Noas ark, som vi alltså kan kalla för en frälsningens ark. Och den är en bild för Jesus faktiskt. Nu ska ni hänga med här, för att detta är ganska intressant tycker jag själv. Det är sånt jag upptäckt i Bibeln då. Att Noa, han satt ju faktiskt 7 dagar i arken innan vreden kom. Alltså innan vattnet kom. Och där satt de då i 7 dagar lite, vad ska jag säga, borta från det omgivande samhället. De hade stängt in sig där i arken, frälsningsarken. Och det här skulle vi kunna se som en profetisk bild för den förmodade 7-åriga period som den kristna församlingen kan bli tvungen att leva lite utanför samhället under den kommande antikrists regeringstid. Men vad hände då när vattnet kom? Då lyftes ju arken upp, eller hur? Undan vreden som blev där under dem då. Och så blev de räddade undan Guds vredesdom. Och nu ska ni inte blanda ihop, som många gör, vedermödan med vreden. Det är två skilda saker. Vedermödan är under antikristperiod. Vreden är det som Gud uttömmer på slutet av den här 7-åriga perioden då. Och precis som det här blir här, vi kan se de här 7 dagarna i arken som 7 år, så kommer det att bli med den kristna församlingen i det så kallade uppryckandet. Vi kommer att liksom lyftas undan vredesdomen som alltså sker efter en 7-årsperiod. Det finns såklart lite andra tolkningar kring det här, men jag ska säga att detta är vad jag kan se att Bibeln säger oss. Och det är ju där vi ska hålla oss om vi ska försöka skapa någon slags teologi kring det här. Vidare är intressant här också att Noa och de andra i arken, de var ett helt år tills att världen visade sig för dem. Och det kan vara en profetisk bild för det vedergällningens år som profeten Jesaja profeterar om. Det står det i Jesaja 34:8. Och det kan alltså vara en profetisk bild för det vedergällningens år då vi alltså är tillsammans med Jesus just för att undkomma Guds vrede över jorden. Och det här sker då precis före det att den nya tiden bryter in, som då är tusenårsriket. Och här ska jag ge er ett litet tips på några bibelstudier som kan vara spännande. Om vi då kallar detta vedergällningens år, som alltså sker efter antikrists 7-årsperiod, om vi kallar det för den 8:e dagen, då ska ni fundera över andra händelser i Bibeln där man först räknar 7 dagar och sen så kommer den 8:e dag där det vanligen är fest. Och vi kan ta några exempel där då, som till exempel att judiska gossar ska omskäras på den 8:e dagen. Det kan vi då jämföra med Paulus ord om att när vi får möta Jesus så ska vi förvandlas och bli lika honom. Vi ska inte bli som gudar, men vi ska bli lika honom i jag vill säga, moraliskt. Det är spännande att tänka på. Och sen har vi lövhyddohögtiden. Och då vet ni, då bygger man ju en liten hydda utanför den vanliga bostaden. Om vi säger utanför det vanliga samhället. Och så bor de där i den här lövhyddan i 7 dagar. Och man skulle bygga den hyddan av kvistar från både vilda och, vad kallar man det sen, odlade, förädlade olivträd. Och det är ju bilder för både judarna och kristna. Och där skulle man sitta i 7 dagar. Och sen efter den här 7 dagars lövhyddohögtid så är det fest den 8:e dagen. Den 8:e dagen. Lägg det på minnet. Jag tycker själv det är väldigt intressant. Och vi har även osyrade brödets högtid. Där de åt det i 7 dagar och sen var det fest. Så detta kan alltså vara profetiska bilder för det som jag då precis har nämnt här om den yttersta tiden. Sedan så har vi ju då Hanoks himmelsfärd där. Han togs upp till Gud. Och han kan då vara någon slags profetisk bild av Jesus som ju lyftes upp till himlen för 2000 år sedan då ungefär. Tittar man på alla personer från Adam till Noa, vad deras namn betyder, så kanske man där också kan få en liten hälsning liksom vad det gäller Guds frälsningshistoria. Och det där är ju då vad namnen betyder från hebreiska till svenska på ett ungefär. Jag har kollat upp det ganska noga. Och sätt ihop det där till en mening så ser ni att det är ganska intressant. Människan är tillsatt, svag och sjuk, är i besittning. Guds lovprisning stiger ner. En hängiven man, skickad, kraftfull, som ger vila. Ganska fantastiskt, va? Och det här var nu, det här var ju inte så mycket arkeologi som du förstår, utan det här var lite aptitretare. För att man ska känna liksom att, ja, jag ska nog läsa lite mer. För mig har det varit väldigt inspirerande att hitta sådana här saker. Och ofta får man ju hjälp av någon annan. Ja, den första meningen i Bibeln, det är den här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och med de här orden så gör ju Bibeln ett av de största anspråken som finns bland allt som är skrivet i hela världen egentligen. Men om man smakar på de här orden i begynnelsen, alltså när allting börjar, så skapade vem då? Gud. Himmel och jord, alltså allting skapade han. Det här, jag tycker det här säger väldigt mycket om Gud också. Och det här sopar ju undan oerhört mycket av det som tycks och sägs och tänks och undervisas och så vidare idag. Och ändå är det här är ju grunden för hela vår existens. Så tänk vad mycket de här orden rymmer. Och det här blir ju också ett väldigt kraftigt avstamp precis i början av Bibeln. Så att det som kommer efteråt liksom får en otrolig tyngd, kan man säga. Så utifrån de här orden så tycker jag vi kan förstå att Gud är ensam Gud. För han har ju skapat allting liksom. Han har ju skapat allting. Och att han är allsmäktig. För han har ju skapat allting. Och han har ju då full kontroll på allting också. För han har ju skapat allting. Men så är det ju så här att trots detta då oerhörda statement som Bibeln gör så här alldeles i början, så finns det ju en brännande fråga som väldigt många brottas med, och den kan man ju uttrycka så här då kanske. Kan man då tro på Bibeln? Är Bibelns berättelse verkligen sanna? Är det fakta? Och det är det här som vi ska syssla med nu då en stund. Och jag ska ju då lyfta fram lite saker som kan hjälpa oss att liksom ha en tilltro till Bibeln. Och att vi då fullt ut vågar tro att hela Bibeln är sann. Och jag ska då ta lite arkeologi, en del fakta. Och Anders ska ju då prata om hur Bibeln vittnar om sig själv och sin egen liksom trovärdighet. Här kan det, tycker jag, vara passande att ta det här citatet från Paulus. Andra Timoteusbrevet kapitel 3 och vers 16. Hela skriften är utandad av Gud. Om det nu är så att alla texter i Bibeln är inspirerade av Gud och att han liksom har styrt alla författare till att skriva det som de faktiskt har skrivit. Hur kan vi då förkasta det? Och hur vågar man då ifrågasätta det egentligen? För hela skriften är ju utandad av Gud. Jag ställer mig den frågan då. Hur vågar man då ens ta bort eller ändra en enda liten vers? Eller ta bort ett enda ord? Om nu hela skriften är utandad av Gud. Vem är jag som skulle liksom våga mig på att ifrågasätta det? Jag tror ju på att vi ska underordna oss detta istället. Så det här tål ju att tänka på. Sen vet ni ju säkert ändå att majoriteten av alla vetenskapsmän ändå gärna påpekar att det finns brister med Bibelns berättelser, minsann. Och många ser Bibeln som myter och folksagor. Och andra säger då att det finns stora luckor och brister i tidsangivelserna i Bibeln. Och så drämmer man till med evolutionsläran och sopa liksom undan hela Bibelns fundament, som då är ju skaparen och hans skapelse. Personligen ska jag säga, det här får ju stå för mig och ni får tro vad ni vill såklart, men så här känner jag att evolutionsteorin är en konstruerad ursprungsberättelse för att den som inte vill tro på Bibeln och på Gud ska ha något, kan vi säga, skenbart trovärdigt alternativ att tro på. Men det är faktiskt så att den storskaliga evolutionen, den är inte bevisad. den är fortfarande bara en hypotes eller en teori. Och det vågar jag säga som har jobbat 30 år på ett universitet. Och så här är det med hypoteser och teori, så är det ju med mycket, mycket annat också, som vi säkert kommer till här sen. Finns det då material i arkeologin som trots det här kompakta motståndet ändå bekräftar Bibeln? Jo, det gör det, och det finns massor, och det kommer fram nya saker hela tiden. Men en viktig sak som vi kan konstatera här, det är ju att arkeologi och historieforskning kan såklart inte bevisa Bibelns andliga dimension. Men Bibeln innehåller ju tusentals andra uppgifter om personer och platser och kungar och riken och folk som arkeologin då faktiskt kan bekräfta i många fall. Och här ska man kanske känna till att arkeologiska upptäckter som kan bevisa Bibelns historiska trovärdighet då inte alltid är i linje helt och hållet med Bibelns uppgifter. Men ju mer material som kommer i dagen, vilket alltså sker löpande, ju mer visar sånt att Bibeln faktiskt hade rätt. Och forskarna måste ju då ofta revidera sina hypoteser när det kommer fram nya grejer. Oj då, det var visst inte så som vi hade tänkt. Det var 500 år äldre. Tänk bara på döda havsrullarna. När de dök upp så, oj då, var den berättelsen så gammal? Så på det sättet är det ju väldigt ofta. Sen när det gäller årtalsangivelser i Bibeln så bekräftas de ibland av andra källor som till exempel de två romerska historieskrivarna. Och ni känner säkert till Josefus, men en annan då heter Titus Livius. Okej, de 11 första kapitlen i Bibeln, det känner ni till, de beskriver ju enorma händelser som vi måste då se som Guds mirakler. Det handlar inte om magi så som andra folkslag brukar beskriva saker och ting, utan det handlar här om hur en allsmäktig Gud griper in i naturen och åstadkommer enorma förändringar, som till exempel skapelsen på 6 dagar, Noas flod eller syndafloden, och även då språkförbistringen vid Babels torn. Och spår av de här händelserna är faktiskt lätta att se om man bara vill se dem. Och i Romarbrevet så står det faktiskt någonting i stil med det. Det är då 1 kapitlet, vers 20. Och där skriver Paulus så här: ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Det säger väl någonting om att det ska gå att se. Sen är det ju så här att via arkeologin så har vi också fått tillgång till berättelser från många olika folkslag. Och det är berättelser som handlar om en skapelse och om en enorm översvämning. Och det finns alltså vad man brukar säga ett kollektivt minne ute bland alla folk av såna här stora händelser som skapelsen och floden. Och de här berättelserna, de har vanligen en liten annan inramning än vad Bibelns berättelser har. Men de bekräftar ju på många sätt det som Bibeln berättar om. Så enbart i de här utspridda folkminnen då, så har vi ett slags kompletterande vittnesbörd om vår historia. Man kan säga att det kompletterar Bibeln, eller det bekräftar Bibeln. Hör och häpna, att allt som allt har man funnit minst 270 flodberättelser bland folk runt om i hela världen. Och skapelseberättelserna, de är lika utspridda, och väldigt många av dem också. Jag har ingen siffra på det. Och här följer nu då ett intressant citat av historikern och författaren Edmund Solberger. Han arbetade vid British Museum. Han skrev så här: de flesta folkgrupper på jorden har bevarat minnet av en flod som var av den omfattningen och med sådana katastrofala konsekvenser Sålunda finner man berättelser i Asien, i Indien, Burma, Kina, Malaysia, Palestina, Mesopotamien, såväl som i Australien och på de flesta av Stilla havsöarna och bland Amerikas indianer. De är sällsynta men inte okända i Europa, som i Grekland, Litauen, Island och även Wales. Och visst är det ett fantastiskt uttalande på något sätt. Det är tankeväckande. Så Bibeln är alltså inte ensam om de här två berättelserna, skapelsen och floden. Och antingen kan man ju då tro att någon från början hittade på alltsammans, och sen har det spridit sig ut i världen i olika versioner. Eller så kan man tro att detta verkligen har hänt, och att människornas minne av de här händelserna har funnits kvar bland de olika folken under en lång tid. Att man har berättat detta för varandra, och så har man nedtecknat det så småningom också. Men med tiden då så har det skett en inblandning av olika mytiska föreställningar, kan man säga, i folkens olika versioner, dock inte i Bibeln då. Och det finns ju mycket mer än sådana här folkberättelser, och vi ska ju titta lite närmare på några sådana saker strax, inklusive ett exempel på en flodberättelse. En annan sak som jag vill säga som är väldigt viktig att känna till om Moseböckerna, det är att de inte har formen av skönlitteratur eller poesi eller dikt. Det ser man i grundtexten. Jag är inte så duktig på detta så att jag ser det, men det har jag läst ifrån de duktiga gubbar som Seth Erlandsson till exempel, som är ju docent när det gäller Gamla testamentet. Så texten i Moseböckerna är alltså sakprosa, brukar man kalla det, vars syfte är att beskriva verkliga händelser precis så som de har varit. Men när man tittar på andra då, skapelse- och flodberättelser ute i världen, då har de vanligen formen av just poesi, dikt eller vad man kallar högtravande epos. Och som bibeltrogen kan man därför se de här eposen som förvanskningar av den ursprungliga berättelsen, som alltså var dokumentär. Men de här eposen har ju ändå ett värde, för de visar vad andra folk ute i världen tänkte om de här händelserna, som alltså skapelsen och syndafloden. Och på så vis kan ju de också då bekräfta Bibelns faktamässiga vittnesbörd. Nu kommer en första bild som ni kan vila ögonen på. Känner ni till det sumeriska riket Sumer? Det här riket räknas rent arkeologiskt som världens första civilisation. Och det fanns i det område som idag är södra Irak. Alltså i det område som man kallar tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris. I det här Sumer så utvecklade man det första kända skriftspråket, som var kilskriften. Och då tryckte man ju in kilformade tecken i mjuka lertavlor och sen brände man dem. Alltså man eldade inte upp dem, utan man brände dem så att de blev hårda. Och i Sumer så uppfann man även hjulet, och man räknade med det sexagesimala talsystemet, alltså med 60 som bas, istället för som vi har i det decimala talsystemet med 10 som bas. Från deras talsystem kommer detta med 60 minuter på en timme och 60 sekunder på en minut. Och det finns även med i det här med den 360-gradiga cirkeln. Så det här riket, det var ju inte på något sätt liksom primitivt. De kunde även göra kubikberäkningar. Och de hade någonting som liknade Pythagoras sats. Det var alltså en väldigt högstående civilisation, även den första. Och man kan nästan säga, de var nog smartare än vi. Det här med 60 som bas, det var inte dumt. Men ni känner ju säkert till att judarnas stamfader Abraham kom från staden Ur i Kaldén, som man brukar säga. Ja, det står så i Bibeln. Men faktiskt då, under en lång tid så trodde ju inte historikerna på att, i vanlig ordning, att Ur hade funnits på riktigt. Men på 1920-talet så grävde man fram den staden i södra Irak. och staden Ur var en del av det sumeriska riket. Och den var alltså inte primitiv, den staden. Där fanns tvåvåningshus med flera rum och man hade till och med avloppssystem i flera hus. Så där i den staden växte alltså Bibelns Abraham upp, eller så var det strax utanför han bodde. Och här har vi ju då ett typexempel på hur arkeologin bekräftar Bibelns historiebeskrivning. Man har inte först trott på den, men sen får man ändra sig. Och så visade det sig att Bibeln hade ju rätt. Och det här hände många gånger och det händer ju fortfarande. En tidig sumerisk kung, han hette Enmerkar. Och han härskade i den här staden Uruk som ni ser där. Det var också han som grundlade den staden. Och enligt gamla skrifter så ska han ha regerat i 420 år. Och andra skrifter säger 900 år. Och det är ganska intressant för Bibeln nämner ju också väldigt höga åldrar i början. Så det är lite anmärkningsvärt. Och den här staden sägs ha varit en av de allra första städerna i världen. Men vad som är intressant i våra studier här när det gäller Enmerkar-eposet som det heter, det är att det nämner ett land som man kallade för Dilmun. I det landet, enligt Enmerkar-eposet, så skedde födelser utan smärta fram tills att personen Enki åt av vissa växter eller plantor och så drabbades av förbannelser. Intressant i just detta är att namnet Enki är egentligen tvådelat, där En betyder herre och Ki betyder jord. Vilket alltså borde syfta på Adam som ju var tillsatt som att vara herre på jorden. Han skulle ju råda över jorden och alla djur. Det står vidare också att landet Dilmun var rent och ljust. Lejon och lam levde tillsammans. Det fanns inga sjukdomar där. Människorna talade ett och samma språk. Ni känner igen det från Bibeln. Och några andra tavlor, lertavlor som kallas för Ebla-tavlorna. De är något yngre än det här eposet. De nämner också landet Dilmun. Så här har vi ju då fantastiska historiska detaljer från en annan folkgrupp än judarna som på något sätt vittnar om en gemensam historia. Även om då sumerernas berättelser ofta har en mer mytisk inramning. Här ska jag visa en liten intressant bild som ni kan få börja med att studera på egen hand. Bara en liten parentes. Jag tog mig för många år sedan att mata in väldigt många personer ifrån Gamla Testamentet i ett släktforskningsprogram. Och när jag sen gjorde en utskrift utav en graf som visar alla personer mellan Adam och Jakob, så kom det här ut. Och vad som är intressant här då, det är ju att man ser livslängderna i de här staplarna. För det, Bibeln anger ju det väldigt tydligt. Som jag sa, Bibeln är ju dokumentär. Och här, lustigt nog då, Hanok som lyftes upp. Ja, han blev inte så gammal, för där försvann han. Sedan så har vi också det här att man kan pricka in var floden var. Den var 1656 år efter skapelsen. Det går väldigt lätt att se i tidsangivelserna. Exakt när Babels torn byggdes, det vet vi inte, men vi vet att det var under Pelegs tid. Peleg som är här då. Sen ser ni ju här också att livslängderna före floden var väldigt långa. Man levde alltså väldigt länge. Men de avtar ju direkt här efter floden. Och det tycker jag är fantastiskt att Bibeln kan visa på det här sättet. För att här måste ju ha varit ett helt nytt klimat. Och det var helt nya födoämnen, de gamla fina frukterna och bären och allt det där som människan skulle äta. Det fanns ju inte kvar längre. Det dök upp något nytt. Och det var ju därför Gud också sa till Noa att nu får ni lov att äta kött. Dessutom så var det ju bara 8 personer som överlevde då den här floden. 8 personer. Det blev väldigt begränsad genetisk variation på 8 personer. Och då kan det också uppstå mycket mer mutationer som slår ut och, i sjukdom och så vidare. Och så kan det göra att man lever kortare. Men en väldigt god grej som jag såg i detta, som man inte hade sett annars, om inte jag hade skrivit ut det här, det är ju att Abraham och Isak, de levde samtidigt som Sem, Noas son. Alltså kunde de ju ha pratat med varandra om inte någon försvann ut i världen här i samband med Babels torn, men det tror vi inte. De var ju kvar här och han var säkert kvar. Han var ju väldigt gammal. Men det, jag tycker det är jättespännande att de här två, de levde samtidigt som Sem. De kunde alltså ha pratat med varandra och Sem kunde ha berättat om de här händelserna före floden och så vidare. Så det, de berättelserna var inte långt borta. Det är spännande när man får såna här bilder.
Den här kungen jag pratar om, kung Enmerkar, han var farfar till en annan känd sumerisk kung som hette Gilgamesh. Och här har vi då ett annat epos som anses vara världens äldsta litterära verk. Och det består av 12 lertavlor med kilskrift. Och i det här eposet så finns det en berättelse om en gigantisk stormflod som kom över världen. Och det berättas där i eposet att personen Utna Pishtim, han bodde i en stad nära floden Eufrat och han var en from och gudaktig människa. Så guden Ea varnade den här Utna Pishtim och sa till honom att bygga ett husformat skepp, en ark. Och i den så skulle då han räddas tillsammans med sin familj och olika djur. Och så stängde han sig inne i skeppet med familjen och djuren och förnödenheter. Och så väntade han då på att översvämningen skulle komma och strax därpå kommer den. Och sedan berättas det också att när katastrofen var över, då sände han ut, vadå? Fåglar för att se om det hade kommit någon torr mark ännu. Så står det alltså i det här Gilgamesh-eposet. Och visst är det fantastiskt. Det är väldigt likt Bibelns historia. Och ni ska få ett exempel på hur det står där i det. Där står det så här då. Riv ner detta hus. Bygg en båt. Lämna ägodelar och sök ditt liv. Avsvärj dig i världsliga ting och håll själen vid liv. Ombord på båten ska du ta allt levande säd. Båten som du ska bygga, hennes omfång ska mätas, hennes längd ska vara som hennes bredd. Lik Apsu ska du segla henne. Jag förstod och jag sade till Ea, min herre. Min herre, vad du så har befallt ska bli min ära att fullborda. Så i det här eposet då så har vi alltså en berättelse från ett mycket tidigt folkslag. Som då bär på ett minne från en händelse långt tillbaka i tiden som de berättar om här. Fast på ett litet annat sätt än Bibelns. Lite mer mytiskt, lite mer på, kanske på dikt. Men självklart så passar ju då många forskare på att säga, som inte är bibeltroende alltså. Att Mose, han snudde ju sin berättelse från sådana här epos. Men för mig är det ganska uppenbart att Bibelns berättelse är den historiskt korrekta. För den är ju dokumentär. Och där är, ni vet ju det att i Mose berättelse så finns det ju så många detaljer om händelser och orsaker och årtal och personer och så vidare. Precis så som en historieskrivare skulle vilja beskriva en verklig händelse. Så Moseböckerna är alltså rakt igenom sakprosa. Det är en berättande text som är neutral och osmyckad. Men berättelser som Gilgamesh-eposet, de är vanligen då mycket mer mytiska och mycket mer utsmyckade runt omkring. Och de har ofta då fått en inblandning av sånt som var liksom aktuellt vid den tiden i det folkslaget. Och det kan handla om polyteism till exempel, eller att gudarna stred mot varandra och ibland är det massa omoraliska handlingar och så vidare. Och här är ett intressant citat från en person som hette Kenneth A. Kitchen. Enskilda skildringar av händelser kan utgöra grunden till fantasifulla legender, men inte tvärtom. Och det här är tydligen en regel för arkeologer i deras arbete. Och det är tänkvärt. Så att, alltså en sån här utsmyckad, mytisk, fantasifull berättelse kan aldrig vara grunden till en enkel dokumentär berättelse. Sen kan man ju fråga sig, hur gammal är då första Moseboken? Det fanns en snubbe som hette P.J. Wiseman, eller på engelska då P.J. Wiseman. Han reste väldigt mycket i Mellanöstern och så studerade han första Moseböckernas ursprung i förhållande till arkeologiska fynd. Och han menade att skapelseberättelsen i första Moseboken från allra första början var nedtecknad på lertavlor, inte bara en lertavla utan flera. Att Mose sen förde över den texten till papyrusrullar eller pergament som är gjorda av djurhudar. Och det kan man tydligen se i hur texten är uppbyggd när det gäller ord och fraser och rent litterärt. Man kan se att det finns liksom övergångar där man byter till nästa lertavla. Stämmer detta så finns alltså all anledning att tro att Mose lertavlor var äldre än såna här epos som jag har visat er. Och det stödjer väl det vi vill tro då. Att skildringen i första Moseboken är originalet och att den är dokumentär. Sen är det faktiskt så att vid utgrävningar på 70-talet av en forntida stad som heter Ebla. Den ligger lite söder om det nu sönderbombade Aleppo. Där fann man 20 000 lertavlor på 70-talet. Och bland de lertavlorna så har man hittat stöd för teorin om Mosebokens höga ålder och tillförlitlighet också. Så här bör vi ju fundera över det faktum att arkeologer och historiker, de rör sig ofta med antaganden och hypoteser. Och det förs ofta fram som fakta i populärvetenskapliga tidskrifter och i annan media som tv till exempel, tv-program. Men hypoteser är ju vanligen grundade på väldigt lite fakta. Det är ofta liksom gissningar att så här tror jag det skulle kunna vara med grundval av vad jag tycker och tänker. Så är det ju många gånger med forskare. Och därför är det så att forskare många gånger måste revidera sina hypoteser. Och det beror ju då på att det kommer fram nya fynd, nya arkeologiska fynd. Och vad jag känner till så har det aldrig inträffat att Bibeln minskar i trovärdighet när man hittar sådana fynd. Det är hela tiden tvärtom. Vill du läsa mer om sådana här berättelser om skapelsen och floden så Vesa och Ayla Annala, som är väldigt duktiga på det här området, de har skrivit en bok som heter just Skapelseberättelsen och floden. Och där finns det mycket fakta om det här med andra berättelser, alltså ute bland folken, om skapelsen och syndafloden. Då går vi över på det här. En stele, det är en upprättstående sten med inskriptioner på. Om nu inte någon har vält den ner förstås då. Men en sån här sten ställde farao Merneptah upp i Egypten omkring 1200 år före Kristus. Och den kallas då för Merneptah-stelen. Och i slutet av inskriptionen så nämns Israels folk. Och det är första gången det begreppet förekommer i egyptiska källor. Och det är i alla fall väldigt intressant att det förekommer. Det bekräftar ju det folket att de fanns och var de var också kanske. En annan stele är den så kallade Mesa-stenen som är från ungefär 850 före Kristus. Och på den omnämns strider mellan Israels kung Omri och Moabs kung Mesa heter han. Och det står även om i Bibeln då det här. Att de här två kungarna låg i strid med varandra. Det står i andra konungaboken kapitel 3, vers 4-5. Så här ser vi då Även här ser vi hur arkeologin kan bekräfta Bibeln. En ytterligare sån här stele, det är Salmanesers svarta obelisk som restes av just Salmaneser den tredje, och han kallas också för Salmanassar. Den här mannen, han var kung i Assyrien mellan åren 858 till 824 före Kristus. Och hans stele då har inskriptioner om hur kung Jehu i Israel kastar sig ner på marken inför den här Salmaneser och frambär Israels tribut, alltså gåvor. Och Jehu, det vet ni, han finns ju också med i Bibeln. Men just denna händelsen omnämns inte i Bibeln. Men den blir ju ett exempel på hur arkeologiskt material kan komplettera Bibelns historieberättande. Och det är ju viktigt att tänka det, att Bibeln är ju inte en historisk dagbok, utan den gör ju nedslag i historien bland liksom viktiga händelser som är viktiga, kan vi säga, ur den troendes perspektiv eller kanske ur Guds perspektiv. Detta är en sista stele vi ska titta på som heter hungersnödstelen, och det här är en stele med egyptisk inskription på. Och den berättar om farao Djoser, och han är känd för att ha byggt den första pyramiden i Egypten. I inskriptionerna på den här stelan då, så får vi veta att landet drabbades av en 7-årig torka och hungersnöd. Och den började troligen då under den här farao Djosers 18:e regeringsår. Och kungen anlitade då sin mest trovärdiga rådgivare som hette, som jag har skrivit längst upp där till höger, Imhotep. Och den här Imhotep, han stod enligt inskriptionerna i nära kontakt med skapelseguden, som de då kallade för Knum. K-H-N-U-M. Knum. Och i en dröm så fick Imhotep besök av den här guden, eller fick höra av honom, som gav honom uppmaningen att återuppväcka dyrkandet av Knum. Och det ledde då till att farao Djoser och Imhotep, de restaurerade ett förfallet Knumtempel. Och det ledde i sin tur till att torkan upphörde. Och det ledde i sin tur till att den här Imhotep blev upphöjd till farao Djosers närmaste man. Och det står alltså på den här stelen. Och tänk vad likt det är Bibelns berättelse om Josef i Egypten. Och han hjälpte ju farao där att klara av en 7-årig period av torka och hungersnöd. Och han blev sen upphöjd till sin faraos närmaste man. Men jämför man Bibelns årtalsangivelser här med de som anges för Josers rike, så stämmer det inte helt och fullt. Men som vanligt då, på senare tid så har man börjat tänka om när det här, kring de här sakerna. Alltså arkeologer, historiker. För det kan tydligen vara så att regeringstider delvis har löpt lite omlott. Och så var det nog också så att tideräkningen i dåtidens Egypten inte var rakt kronologisk. Så skulle arkeologerna acceptera Bibelns årtalsangivelse och att då Imhotep är samma person som Josef, då tror jag de skulle få fram ganska mycket mer intressanta fakta. Det vågar jag påstå. Nu ska vi prata en hel del om Babels torn. Som vanligt då så är det ju många forskare och vetenskapsmän som har sagt att Babels torn är en myt. Men så tidigt som på 1920-talet så hittade tyska arkeologer lämningar av ett torn byggt i just tegel, precis så som det står i Bibeln att Babels torn byggdes. Och det är de lämningarna där på bilden. Och anledningen till att de hittade lämningarna berodde på att den sommaren var ovanligt torrt och att vattnet i det området torkade bort. Och så kom de här tornlämningarna i dagen. Och det tycker jag känns som liksom Guds finger. Att Gud tyckte att nej, nu ska de få se lite här. Och ni kanske har sett målningar av tavlor som ska föreställa Babels torn. Och då är det vanligen runt. Men verklighetens Babels torn var tydligen kvadratiskt. Och i den här delen av världen så kallade man den typen av torn för sikurat. En sikurat, flera sikurater. Och nyligen har man hittat en lertavla som avbildar den sikurat som man hittade lämningar av 1920 med ett tempel ovanpå. Och den lertavlan bekräftar de mått som står på en annan lertavla som man hittade redan på 1800-talet, men som man då såklart ifrågasatte. Men nu då så inser man att måtten på tornet ska ha varit 90 gånger 90 meter i botten, i basen alltså, och att den var 90 meter högt. Och på toppen av det här tornet, den här bilden är ju bara en rekonstruktion utan de här lämningarna och också från den bilden som fanns på den här som jag visade, stenen som jag visade innan. Men på toppen av det här tornet så ska det alltså ha funnits ett tempel som då var till den babyloniska avguden Marduk. Och den här sekuraten hade på den tiden ett namn som var Etemenanki. Och det betyder huset som är himmelens och jordens fundament. Och det tycker jag leder tanken till just Bibelns berättelse om Babels torn. Där man i det projektet ville göra sig ett torn som skulle sträcka sig ända upp till himlen från jorden. Det är ganska intressant. Jag tittade nyligen på ett tv-program på Vetenskapens värld. Det sändes den 23 januari i år. Det hette Slaget om Babylons skatter. Och där var det en vetenskapsman som sa så här om Babels torn. Det som man trodde var en myt visade sig vara verkligt. Det är ju ett häpnadsväckande uttalande från en vetenskapsman. Och att det kommer ett helt vanligt tv-program. Och dessutom på SVT. Jag har inget emot SVT. För det mesta ska jag säga, våran dotter har jobbat där. Så jag vet hur de jobbar. Idag är hon på TV4. Området där Babels torn byggdes, det kallar man alltså för Mesopotamien som jag nämnde innan. Och det är ett grekiskt ord som betyder landet mellan de två floderna. Och det är ju då, floderna är Frat och Tigris. Och i det området så stod ju då, som sagt, civilisationens vagga. Men när vi tänker på just Babels torn och språkförbistringen så är det väldigt intressant att känna till att det talades väldigt många olika språk i det här väldigt begränsade området. Språk som skilde sig väldigt mycket från varandra. Det är ju anmärkningsvärt. Och det är också intressant att språkforskare, de har väldigt svårt att förklara hur alla språk har uppkommit eftersom de vanligen skiljer sig så otroligt mycket från varandra. För mellan många språk så finns ju inget som helst släktskap. Så det finns inte något urspråk som alla språken har kommit ur. Det går inte att säga så. Och det stödjer ju också Bibelns berättelse om Babels torn. En annan intressant sak med Babels torn, den här första sikuraten, det är att det helt klart har stått som modell för andra sikurater ute i världen. Så när människorna alltså spreds ut över jorden, då vid händelsen där vid Babels torn, så tog de med sig idéerna och kunskaperna och längtan också kanske, vad det gäller att bygga ett sånt här torn. Och det kan man se om man funderar lite över hur det ser ut ute i världen. Vi ska titta på några sådana bilder. Pyramiderna till exempel kan vara lite av en efterapning av sikuraterna. Men det är ännu tydligare om man tittar på ett buddhisttempel i Asien till exempel. Man har den trappan, man har det här med flera olika våningar och så vidare. Eller ännu tydligare med aztektempel i Centralamerika. Aztekerna, den indianstammen. Samma sak när det gäller Maya-indianerna i Centralamerika. Det är ju ganska häpnadsväckande att de har byggt sådana här torn. Jämför det till exempel med det som man då säger var Babels torn. Med trappan och de olika våningarna och det är kvadratiskt. Man tog med sig det här då när man spreds ut över jorden. Så det här vittnar ju också om att Bibelns berättelse om Babels torn är sann. Och nu ska jag göra en liten urspårning om ni tycker det är okej. Det här är gammal skåpmat när det gäller saker som jag har lyft fram tidigare då. Men det är ändå tankeväckande saker som har med Babels torn att göra. Om vi då tänker på syndafloden, en världsvid översvämning. Tänk vad mycket biologiskt material som den samlade ihop på olika platser. Alltså växter, djur och även människor. Och det begravdes då under syndafloden och under all den mängd av sand och sten och grus och lera och så vidare. Och packade ihop det. Och det var faktiskt det som blev till råolja och gas och stenkol. Och det är därför vi kallar det för fossila bränslen. Så när det gäller då Babels torn så står det i Bibeln att de använde jordbäck mellan stenarna när de byggde det här tornet. Och jordbäck kan man nog också kalla för asfalt. Så när man tog upp den här svarta geggan från marken och använde på stenarna så var det alltså lämningar från den gamla syndiga världen. Och det bygget gick ju inte särskilt bra, eller hur? Och på samma sätt är det ju idag då när vi pumpar upp olja och gas och bryter stenkol. Så är det resterna av den gamla syndiga världen från före floden. Och tänk hur mycket elände det har kommit med det. Som miljöförstöring och krig. Och det är ju inte minst aktuellt nu då med Ukraina-kriget. Man bråkar om olja och gas. Och det går inte heller så bra kan man säga. Men självklart ska jag erkänna att vi har ju fått tillväxt. Och välstånd på grund av oljan. Men man kan ändå fundera på det här. Till vilket pris? Det är tänkvärt. Men man behöver inte deppa ihop över det tycker jag inte. En annan sak som jag vill dela med er som har med Babels torn att göra. Det är det som vi kallar för ett strävande efter enhet och sammanhållning. Och då ska vi läsa ifrån första Moseboken kapitel 9 vers 1. Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem, var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Och det här kan vi kalla för Noas missionsbefallning. Det har jag hittat på. Gud ville alltså att människorna skulle sprida ut sig över jorden efter floden. Men vad gjorde man? Jo, man samlades på ett och samma ställe och så byggde man ett torn. Ett avgudatempel. Väldigt mycket till sin egen ära. Men Gud satte alltså stopp för det projektet med språkförbistringen. Och på grund av, tänker det, på grund av det främlingskap som det skapade med att folk plötsligt började tala massa olika språk. Jag tror inte varje enskild individ gjorde det, för människorna var ganska många vid den tiden. Men det var grupper. På grund av det Och det främlingskap som det liksom skapade och kanske rädsla för varandra, så spreds man ut över jorden. Så Gud fixade till det här utspridandet över jorden i alla fall. Och vad gjorde han det med hjälp av, om vi tar ett annat ord? Och genom splittring. Det är ganska intressant att fundera över det. Nu ger jag mig in lite på hal is här, och att vi kristna har ju också fått en missionsbefallning som handlar om att vi ska gå ut i världen och föröka oss. Alltså den troende skaran ska vi föröka. Men vad gör vi då vanligen? Vi som har fått en missionsbefallning, vi också, som är väldigt lik Noas missionsbefallning. Jo, vi håller oss till varandra och vi bygger våra tempel. Och värsta exemplen på det tycker jag är katedraler och kanske till och med megakyrkor. Vi har inte fått i uppdrag att bygga på det sättet. Jag tycker ni kan vara glada över denna lilla församling. Gud rör sig gärna i det lilla, det som ingenting är, det utvalde Gud. Och kan det då vara så att Gud även i detta fall sänder splittring ibland för att driva oss ut i världen med evangeliet? Och det tål att tänka på, för att kom ihåg det att Jesus faktiskt sa att han hade kommit med splittring och inte med fred. Det står det om i Lukas evangeliet kapitel 12 och vers 51. En sista och ganska häpnadsväckande sak vi delar, det är det som EU står för. Hela det projektet är ju också ett slags Babels torn, eftersom det handlar om att gå samman mer och mer så här. Och tycker du det är lite tufft sagt nu då, så ska vi se vad EU själva säger. Och här är en affisch som EU faktiskt gav ut för ganska många år sedan nu. Och där på den då så står det ju Europa, många språk, en röst. Och det där är ju inte bara då en referens till tonet, utan också till det här problemet med alla olika språk. Så visst är EU medvetet om att man bygger på en slags nytt Babels torn. Och det blir ännu tydligare om man tittar på varifrån de har snott sin bild. Det här är en målning från konstnären Peter Bruegel som han målade från 1563. Och det är en målning av Babels torn. Och ni ser ju likheterna mellan tornen. Och lägg märke till en anmärkningsvärd sak. EU har lagt till en byggnadskran inne i tornet. De bygger alltså vidare på Babels torn. Och det är också häpnadsväckande att EU har låtit Babels torn stå som modell när man byggde parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Den ser ju också ut att inte vara helt klar, men man bygger vidare. Så visst är ju EU ett slags pågående Babels torn-projekt. För det säger de ju faktiskt själva. Och det här tycker jag kan göra en som bibeltroende lite fundersam. Men jag tycker inte man ska gräva ner sig mer i detta än så här. Men det kan kalla oss till att hålla ögonen öppna och vara lite vaksamma. Och vad är det som gäller då? Ja, det är framförallt bibelkunskaper. Inte YouTube-filmer. Det är så många kristna som hänger där när man borde hänga i Bibeln istället. För läser man i Bibeln och ser vad som händer i världen. Behöver man inte gräva djupare än så, då vet man ungefär vad man är i Bibelns berättelse. Så håll er till Bibeln. Nu ska jag avsluta med lite tankar och fakta kring Noas ark. Var den på riktigt? Var det rimligt att man tog med sig så många djur på en ark? Och var det möjligt att bygga en så stor båt egentligen? Och ibland så ser man en sån här bild utav Noas ark som är lite förlöjligande tycker jag. Men hur stor var arken egentligen? I första Moseboken kapitel 6 vers 15 så står det att den ska vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Och en aln vid den tiden var ungefär 52 centimeter. Och det gör att arken var cirka 155 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Och det ska man veta att de här proportionerna är perfekta för att en sjöfarkost ska kunna flyta ordentligt säkert på havet. Så man bygger ofta fartyg efter sådana här proportioner än idag. Rätta mig om jag har fel där. Men hur stort var det? En fotbollsplan är cirka 110 meter lång. Det varierar faktiskt lite var man är. Men arken var då cirka 155 meter lång. Ni ser, den var gigantisk. Och om vi säger att Noa också byggde olika våningar inne i arken. Och att de var 3 meter höga i snitt. Så fick han plats med 5 våningar. Eller däck säger man ju när det gäller fartyg. Och beräknar man då ytan av hela konstruktionen så hade den en yta på 19 375 kvadratmeter. Och hur stort är då det? Det är ungefär som 160 villor på 125 kvadratmeter. Så det var gott om plats i arken. Men nu kanske ni tänker så här att ja, men elefanter och giraffer kan de ju inte haft med sig. Jo, varför skulle man ta fullvuxna djur? Självklart tog ju Noa med sig minidjur. Unga individer. Sen kanske någon tänker så här att ja, men han får ändå inte plats med alla djur. Det finns ju sådana mängder olika sorters djur. Men då är det så att många duktiga forskare som är kristna och bibeltroende, de säger att Noa tog med sig en hona och en hane av varje urart eller ursprunglig art. Så han tog alltså med sig ett par av urhästen, ett par utav urhunden, ett par utav urkatten. Och från de ursprungliga djuren har sedan de här olika variationerna kommit. Som att varg och räv och hund har kommit ifrån urhunden. Och ni kan ju också tänka på det här, hur många olika hundsorter vi har fått fram genom hundavel från en ursprunglig hund. Så i djurens gener så finns det fortfarande, men inte minst fanns, en otrolig möjlighet till en stor variation och artrikedom som sen visade sig med tiden. Och alltså så behövdes det inte så många djurindivider som vi tror. Men tog han med sig dinosaurier då på arken? De är ju gigantiska, eller hur? Ja, men då ska man komma ihåg att reptiler växer hela sin livstid. Så riktigt gamla exemplar är väldigt stora. Och eftersom människan levde väldigt länge före floden så var säkert många djur väldigt gamla också. Och dessutom, kom ihåg detta nu, dinosaurier var inte jättestora när de kläcktes ur sina ägg. Ett ägg från en Tyrannosaurus rex, det är inte större än ett strutsägg. Så Noah var säkert klok att ta med sig unga individer. Eller så tog han med sig ägg. Fast då är det nog någon som är smart där, bonde, som tänker, men hur ska han veta om det är hane och hona i ägen? Ja, han kanske tog med sig unga individer. De här dinosaurierna som han troligen hade med sig, han skulle ju ta med alla djur. Och visst har ju dinosaurier funnits. Mormonerna säger att de har inte funnits, men det är ju trams. Det vet vi ju att de har funnits. Men man har ju till och med hittat mjuk vävnad i dinosauriefossil, så, vilket bevisar att de fossilen inte alls gamla. Där har forskarna satt i halsen, kan jag säga. Men de här dinosaurierna som Noah hade med sig, de kan sedan ha gett upphov till sådana här folksagor om drakar och bästa som jag pratade om förra gången jag var här. Och det materialet finns ju då på min hemsida. Sen Noah hade max 76 år på sig att bygga arken. Det kan man räkna fram från att hans söner var ju vuxna när de gick in i arken. Och de hade varsin hustru när de gick in i arken. Men det kan ha tagit mindre tid också än 76 år. 76 år är ju en jättelång tid för att bygga något stort. Och han kan ju ha fått hjälp av vänner och släktingar. Och han kan ha köpt hjälp. Och hans söner har såklart hjälpt honom också. Utifrån första Moseboken 4:22 så förstår vi att människan vid den tiden hade tillgång till redskap som var gjorda av både järn och koppar. Så verktyg var inte ett problem. Vad tog sedan arken vägen? Om du har hört att man har hittat arken så stämmer inte det. Det har funnits en del oseriösa kristna upptäcktsresanden som har gjort anspråk på det, men det har varit... Det handlade alltså om rena lurendrejerier, och en av de värsta lurendrejarna var Ron Wyatt. Han var en sjundedagsadventist, men han blev utesluten ur sitt samfund på grund av alla dessa påhitt som han kom med. Men tänk er nu att en väldigt trolig orsak till att arken inte fanns kvar, det är ju såklart att de behövde virke till att bygga hus och byar och kanske städer. Då när de hade strandat där, ja då fanns det ju inga träd de kunde såga ner. Det kanske flöt omkring en del träd. Men det var ju mycket enklare att ta färdigt virke ifrån arken, eller hur? Och dessutom måste de ha behövt elda med någonting. Så de använde ju säkert arken. De kunde inte bara lämna den och sagt att den ska Ron Wyatt hitta sen om 4000 år. Så nu måste vi leta efter något annat här. Så har det ju inte varit. Och sen, om det nu blev något kvar av arken så har ju såklart drygt 4000 år gnagt sönder det. Nu ska jag avrunda då lite snyggt med att visa bilder på en så kallad replika utav Noahs ark som man byggt i Williamstown i Kentucky i USA. Och man har faktiskt byggt den i full skala. Jag tycker det är roligt ibland när det finns galna kristna, när det i alla fall gäller denna sortens galna projekt. Nu menar inte jag sådana som kryper på golvet och så, utan ja, titta här får ni se. Det var ingen liten båt. Och om ni, det är svårt för er att se, men här står två bilar, en buss, en sån här minibuss, till och med alla människor och så vidare. Om den nu hade en sån här båtform, det vet vi inte. Men vi vet att man kunde bygga väldigt fina båtar väldigt tidigt. Så det är mycket möjligt. Människorna var inte dumma för. Jag tror faktiskt vi är mycket mer korkade än vad de var då. För att vi har varit med om så mycket degenerering liksom. Människor kunde ju tala massvis med språk förr i tiden. Vi kan ju knappt engelska. Och jag hade fler bilder. Här är fören på båten då. Ni ser ju några personer som går där nere. Och det är bara fören här. Det kan den ju sett så här. Men det här är ju då spekulationer kan man säga. För det står ingenting om det här inne i Bibeln. Och här förvarade de ju då kanske mat i massa förråd. Och i sådana här burar så kanske de förvarade fåglar. Det var allt. Jag vill tacka för att ni kom och att ni satt kvar och lyssnade. Och jag glömde nämna innan att när det just gäller skapelsen.